plötsligt blir sugen på ett ballerinakex. Eller den där speciella edition som Daim har, en exklusiv egen smak just nu. Vad är det som gör att du blir sugen och att det där kommer upp i din hjärna? Ja, självklart så är det din egen vilja. Du väljer ju såklart att göra det. Men vi behöver ju vara medvetna om, och jag tror att vi är det, att vi påverkas ofantligt mycket av vad andra tycker att vi ska välja, tycka och tänka i olika sammanhang. Inte bara när vi är i affären, utan också hur vi lever våra liv. Det finns ju tydliga strategier i en affär var varor är placerade för att man ska handla så mycket som möjligt. Bland annat så här, i slutändan av hyllor, där ökar försäljningen mellan den här spontana infallsförsäljningen med mellan 15-25% när du ser en vara i en ända av en hylla. Särskilt om det är en extra prislapp också. Det finns forskning på detta som säger, hur ska vi placera varor? Hur ska vi få dig som konsument, som kund, att plocka just precis det vi tycker att du ska välja? Det här tycker vi inte riktigt om att erkänna, varken för oss själva eller för andra. Men så är det. Och när du öppnar din lilla dator eller din telefon, och så kanske du går ut på Facebook eller TikTok eller bara går ut på en webbsida, där möter du dem. Influenserna. De som vill tala om för dig hur du bör leva ditt liv just nu, dina värderingar. Ja, de har ett budskap om den stil som vi ska ha. Vilka är som trender och ja, hur ska vi egentligen leva just precis nu? Och så ibland när man frågar någon liten så här, varför gör vi det egentligen? Varför frågar vi 3, 4 och 5-åringar? Vad ska du bli när du blir stor? Som att det skulle vara det viktiga, vilket yrke de får. Men i alla fall, frågar du ett barn, tonåring, idag vill man bli influencer eller youtuber. Sitta framför en kamera, kunna liksom bara filma ditt liv, påverka andra och tjäna mängder med pengar. Johannes döparens dag är det idag. Kan man säga att han var en influencer 30 år efter Kristus? Ja, hans budskap påverkade ofantliga mängder då och påverkar människor än idag. Hur man ska leva sitt liv, värderingar, tankar. Så jag kommer att återkomma till Johannes döparen som en influencer lite i slutet av den här predikan. Texten vi alldeles strax ska läsa kommer ifrån Lukas evangeliet, 1 kapitlet, 57-66. Och här är berättelsen om när Johannes döparen föds. Och det är mycket folk samlade där när han ska få sitt namn. Och Zacharias har ju varit stum under en lång tid. Nu förlöses hans tunga och han börjar jubla och upphöja Gud när han berättar. Namnet ska vara Johannes. Och alla som är där, de förstår att det här lilla nyfödda barnet, han bär något oerhört speciellt över sitt liv. Sista versen i predikotexten, vers 66, så står det så här. Vad ska det inte bli av detta barn? Till Herren, han var med honom. Alla hade det på känn. Det är något speciellt här. Och tidigare i kapitel 1 så har vi ju hört hur det gick till när Zacharias var i templet, gjorde tjänst och fick höra undret. Du ska bli pappa. Du ska få en son och han ska gå före Herren och vara fylld med Elias ande och kraft. Och redan i moderlivet står det tidigt i kapitel 1. Ska den här Johannes bli uppfylld av den heliga ande. Så nu kan den som vill och kan stå upp medan vi lyssnar till dagens evangelietext.
För Elisabet var tiden inne att föda och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne och de gladde sig med henne. På 8:e dagen kom de för att omskära pojken och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor, nej, han ska heta Johannes. De sa till henne, det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev, Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i Judéns bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade på minnet och frågade sig: vad ska det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom.
Vi ber. Tack Gud för ditt ord som vi nu har läst och lyssnat till. Tack för Johannes döparen, det som var hans liv, kallelse och uppdrag. Nu ber jag att du ska tala till oss genom ordet i hela den här gudstjänsten. Hjälp oss att vara öppna för vad du vill säga genom din heliga ande. Amen. Johannes hade ju en väldigt speciell uppgift. Det var att förbereda människorna så att när Jesus kom skulle de kunna se och förstå: där är han. Nu är han här. Det här är ju Guds utvalde Messias. Det är världens frälsare. Den som profeterna i generationer, århundrade hade talat om. Man skulle kunna tänka sig att Jesus faktiskt bara hade trätt fram, börjat predika, undervisa på olika sätt, göra undertecken, uppväcka döda, visa på Guds rike i ord och gärningar. Precis som han gjorde. Han kunde ju ha gjort det utan någon förelöpare, utan någon Johannes döpare. Och jag tror säkert att människor hade förstått en hel del. Det där måste ju vara Jesus, Messias, den profet, den frälsare som Gud har lovat. Men Gud väljer att ha en förelöpare till Jesus. Varför då? Ja, därför att Gud har valt det. Det är väl största anledningen. Hela profeterna talar om detta. Gamla testamentet säger att innan Messias kommer så kommer det vara någon som bereder marken, som bereder vägen. Men jag tänker att vi ska stanna till lite grann och fundera kring hur fungerar vi människor? Varför kan det vara viktigt för oss som människa att ha en förelöpare? Kanske att du någon gång har varit med om det här. Du har en tanke eller en idé. Det här skulle vi göra. Och så presenterar du det i något sammanhang. Och så bara faller det platt ner. Det är som att folk liksom inte tar emot det. Eller förstår inte. Det kan vara att man säger det hemma vid köksbordet till familjen. Och man får inget gensvar. Det kan vara att man säger det i skolan, i lärarlaget. Eller arbetsplatsen, i kyrkan. Nej, du kanske tar mod till dig. Och säger det ytterligare någon gång. För du tänker ändå, jag har en bra idé. Det här tror jag på. Och så händer det ändå ingenting. Folk gensvarar inte. Så går det ibland kanske några år. Så kommer det någon annan som säger exakt samma sak som du säger. Fast med lite andra ord och så. Och då är det helt plötsligt som att, wow, världens bästa idé. Och folk bara gensvarar på detta. Det är kanske bara jag som någon gång har upplevt det här i både familj och arbete och sådär. Det viktiga är egentligen inte att jag blir hörd egentligen, eller hur? Utan om det här var en bra idé så är det ju det som är viktigt. Att det är det som kommer fram. Om man tittar lite på forskning, hur det är alltså när en människa kommer till tro, och nu säger jag att det här är ju alltså ingen regel att så här är det för alla, men forskning, speciellt inom mission, då man tänker sig att här är en människa som aldrig någonsin har hört talas om Gud eller om kristen tro, och här borta någonstans har den här människan kommit till tro. Om man funderar kring det och läser om det, då möter man med all sannolikhet förr eller senare något som kallas för Engels skala. Och det visar då hur den här processen eller resan går till. Från att man har noll koll, kanske inte ens ett intresse av Gud. Till att man landar i att man, ja men jag definierar mig nog som troende. Jag har tagit steg i den här riktningen och jag vill tro. Kallar sig en kristen. Det behövs 7-12 evangeliska kontakter, säger man. Alltså man behöver utsättas för det här budskapet 7-12 gånger. Det är liksom ett snitt. Det finns ju självklart Paulus-människorna som på en gång tror och förstår. Och det finns Timoteus-människorna som är uppvuxna i en kristet sammanhang, har med sig tänk och värderingar. Och så över tid så landar man i en personlig tro. Men forskningen säger, ja, man behöver höra ett budskap flera gånger för att det ska kunna landa i en. Ja, kanske att det är också en anledning till att Gud visste det. innan Messias kommer, för att han ska bli igenkänd, för att människor ska förstå, här är Messias, så behövdes det en förelöpare som förberedde människorna, som talade om, nu är Guds rike här. Vi behöver omvända oss. Vi behöver tro på budskapet. Han kommer. Var beredda i era hjärtan. Var vakna i era sinnen. Och i första Korinthierbrevet 3:6 så säger Paulus, jag planterade, Apollos vattnare, men Gud gav växten. Jag kan liksom aldrig säga att en enskild predikant eller person eller ledare eller händelse som är avgörande i en människas liv, att då blev den personen troende. Det är många olika aktörer som är med i det här skeendet. Vi behöver olika människor i våra liv för att komma till tro. Och för att förstå Guds budskap, Guds välsignelse, Guds väg. Ja, Johannes då, han har ett tydligt budskap. Han ska peka på Jesus. Det är liksom det han ska göra. Han ska peka. Han ska inte styra stegen hos människorna. För vet ni vad, det gör inte vi. Det står i Bibeln att var och en av oss går vår egen väg. Det är också något av att vara människa. Att även om vi har kunskap om väldigt mycket om hur vi ska leva våra liv, kunskap om Gud, så har vi en tendens till att göra våra egna val och gå vår egen väg. Adam och Eva, de gick sin egen väg. Israels folk, när de såg folket runt omkring, att de hade jordiska kungar, då ropar de, vi vill vara som alla andra folk. Låt oss vara som alla andra. Ge oss en kung. Vi vill inte bara ha Gud som vår kung, utan vi vill ha en mänsklig fysisk kung också. I Jesaja så står det, vi gick alla vilse som får. Var och en av oss gick våran egen väg. Och i de här tiderna, i dagen finns det också alltid människor som säger, ja men där, vi pekar på vägen, vi pekar på Jesus. En profet, likt Johannes, han säger det som behöver sägas. Inte det där riktigt som folk önskar höra. Och profeternas ord, de var ofta kärva. De strök liksom inte med hårs. Men frukten och eftersmaken över tid var alltid god. Så Johannes pekar på Jesus. Där är Messias. Där är honom som ni ska följa. Men han var inte bekväm. Han var oerhört märklig. Och det var hans budskap var rakt och radikalt. Vad var det som gjorde att människor faktiskt strömmade ut till öknen för att höra på denna omvändelsepredikant? Ja, någonting slå an en ton i deras innersta. Kanske att det var längtan tillbaka till Gud. Han säger omvänd er. Ja, vad är att omvända sig? Det är ju inte bara att vi ska sluta göra någonting. För om vi bara slutar göra någonting, ja, men då är det ju jag i min egen kraft som ska klara av att leva på något nytt sätt. Omvändelse, det är att vi faktiskt vänder oss till Gud. Och säger, det här är mitt liv. Det finns saker som jag behöver vända mig bort ifrån eller som behöver tas bort eller förändras. Ta hand om det, Gud. Och så överlåter man sig med allt vad man är och har. För ska jag omvända mig egen kraft, snart kommer ju ett substitut för det där som jag har lämnat. Eller så blir det min egen prestation. Att omvända sig, det är att vända sig till Gud och ge honom makt och att arbeta och verka i våra egna liv. Och så låter vi anden få verka i oss så att Gud tar hand om det vi behöver lämna. Det var alltså vad Johannes gjorde. Han pratade om omvändelse, likt Gamla testamentets alla profeter. Han hade ett stort uppdrag, men han hade ingen scen, han hade ingen mikrofon, han hade ingen marknadsföring som talar om, nu kommer Johannes döparen hit, det är dit ni ska bege er för att lyssna. Han befann sig ofta i öknen eller vid Jordans strand. Och på vilket sätt kan då denna Johannes döparen likna en nutiders influenser utan den här liksom scenen? Och på vilket sätt skiljer han sig ifrån dem? Några likheter först. Han hade ett enormt stort genomslag. Johannes drog folkmassor, skaror. Det står i Matteus 3 att folk kom från hela Jerusalem och hela Judén ut i öknen för att höra detta. Alltså han slog igenom. Och precis som en influencer samlar följare så samlar Johannes människor omkring sig och sitt budskap. Tydlig likhet. Han utmanar normerna, det är också en likhet. Han var inte elitpredikant i templet. Han gick sin egen väg, klädde sig i kamelhål och åt vildhonung. Men han var en alternativ röst, någon form av motståndsrörelse. Ungefär som vissa influencers idag som vågar att faktiskt gå helt och hållet mot strömmen. Nummer 3. Han hade ett väldigt, väldigt tydligt budskap. Omvänd er, förbered era hjärtan, Guds rike är nära. Och influencer har ofta ett tema. Det kan vara träning, det kan vara smink, det kan vara psykisk hälsa. Johannes hade det här. Nu banar vi väg för Herren, nu förbereder oss för det Gud vill göra. Guds rike är på väg. Nummer 4. Han påverkade människors liv. Människor lät döpa sig. De omvände sig. Och människors liv förändrades. Förvandlades. En riktig influencer påverkar mycket mer än bara ytan. De förändrar faktiskt inte minst unga människors vanor, attityder och livsstil. Precis så som Johannes döparen. Vad är det för skillnader då? Ja, han pekade inte på sig själv. Han pekade på Jesus. Johannes var inte någon influencer för att han ville synas. Han ville synliggöra Jesus. Han ville att människor skulle få syn på Jesus. Och hans genomslag var inte för hans egen skull. Vi läser Johannes evangeliet 1. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Själv var han inte ljuset. Men han kom för att vittna om ljuset. Och i kapitel 3 så säger Johannes själv. Han ska bli större. Och jag ska bli mindre. Och när folk frågade. Kan Johannes, kan det här vara Messias? Så säger han. Jag döper er med vatten. Efter mig så kommer en som döper er med helig ande och eld. Och jag är inte ens värdig att knyta hans sandaler. Den influencer som bygger ett varumärke runt sig själv. Det vill väldigt många idag göra som influencers. Johannes, han byggde Guds rike. Hans uppdrag var att peka på Jesus och när Jesus trädde fram så skulle han backa hem. Och hans uppdrag var då att försvinna. Bygg inte ett varumärke, bygg Guds rike. Och det viktigaste av allt som Johannes säger, det är ju vid ett tillfälle när han ser Jesus komma vid Jordanfloden. Se Guds lamm som tar bort världens synder. Det var det som var hans uppdrag, att visa på den som kan ta bort världens alla synder. En annan skillnad var att han sökte ju inte sin bekräftelse. En influencer idag värderas eller mäts hur framgång man har utifrån hur många likes man får, hur mycket visningar som visas, antal delningar. Johannes, han predikade oavsett vad responsen var. Han predikade när han blev ifrågasatt, han blev predikare när folk inte gillade det han sa. Han lydde Gud så långt att han också blev fängslad och slutade sitt liv med ett huvud på ett fat. Han ville inte ha fler följare, men han ville att fler skulle följa Jesus. Han visste att han behövde inte smälta in för att bli använd av Gud. Det tycktes snarare vara hans annorlunda liv. Hans enkla men fokuserade liv till att gå Guds väg som skapar attraktion och längtan i andra människors liv. Det tredje var att han levde ju inte för syns skull och hans budskap var inte smickrande, vilket många influencer idag jobbar med, budskap som ska liksom locka. Och en influencer idag handlar ofta om yta. Johannes visar, det handlar om det inre livet. Det spelar inte så stor roll vad du har på dig, hur det ser ut. Han hade själv kamelhål på sig. Det handlar om att gå Guds väg. Och budskapet var 3 egentligen saker. Omvänd er. Himmelriket är nära. Och se Guds lamm som tar bort världens synd. Du och jag, vi är inte Johannes döparen. Vi har inte samma kallelse. Hans uppdrag var otroligt specifikt. Men var och en av oss har likt Johannes kallelse och uppdrag över våra liv. Först och främst att faktiskt se Jesus. Ta emot honom i våra liv och välja att följa honom. Och sen ge plats och utrymme för honom att vara den som leder oss, som är herravälde, som blir Gud i våra liv. Vi har också ett ansvar att faktiskt vända oss till Gud och i och med det vända oss bort ifrån det som tar oss bort ifrån Gud. Och så har vi samma gode helige ande som också Johannes hade. Anden som gör det här verket i oss. Och anden kan vi inte stänga inne. Anden vill hela tiden ut och också peka på Jesus för andra genom våra liv. Och när vi lever på det här sättet, vända till Gud, låter anden verka i våra liv, ja, då blir vi också en röst i det här samhället som faktiskt påverkar våran tid och vårat samhälle. En sång som bara kom upp så där idag när jag förberedde mig. Sista jag läste igenom så här. För vi är, det var, räck mig din hand, vi har samma väg att gå. Räck mig din hand, vi har samma mål att nå. Glöm allt som skiljer och låt oss tänka på att vi behöver alla varann. Splittrad är vår stackars värld idag som aldrig förr. Vi kryper in i våra skjul och stänger till vår dörr. Men över murarna som skiljer oss vi hör, vi behöver alla varann. Han som håller hela världen i sin starka hand, känner alla människobarn i jordens alla land. Han ska rena oss från alla självhetens band. Vi behöver alla varann. Vi behöver tillsammans lyssna till Gud och stämma oss så att vi går Guds väg. En profet var en som också arbetade för Guds rikes enhet. För när vi vandrar Guds väg så kommer vi per automatik också närmare varandra. Även saker som skiljer oss åt. Så låt oss räcka varandra handen. Lyssna till Gud, leva i omvändelse och gå på Guds väg. Vi ber. Tack Gud att du har skapat oss människor och vet hur vi fungerar. Allt ifrån till att vi är som yra och vilsna höns och får och tenderar till att springa åt olika håll och efter vår egen väg. Tack för att du genom Gamla testamentets tid, tack för att du genom Nya testamentets tid har sagt, det här är vägen, den här ska du gå och du behöver gå den tillsammans med hela Guds folk. Tack för att du också idag manar oss att vända oss till dig Gud för att gå rätt väg. Och i en värld som är så splittrad så ber vi Herre om att vi tillsammans skulle kunna gå den vägen. Och att vi också skulle kunna peka på dig Jesus. Likt Johannes, säg att det där är sanningen, det är vägen, det är livet som leder enda vägen hem. Herre, förbarma dig över oss, över våra liv, över det som är Tranås, över alla våra kyrkor. Gud, förbarma dig över den värld vi lever i och hjälp oss att se Jesus, att vända oss till Gud och att gå den vägen. Amen.